Halleluja. 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 Vi prisar dig. Herre, vi står inför dig, Herre, med lyfta händer. Och vi älskar dig, Herre. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Vi upphöjer dig. Halleluja. Halleluja. Oh, oh, oh. Halleluja. Tack så jättemycket.
Ja.
Jag är med stor överraskning. Så gott. Hadi, välkommen fram, och även Samuel. Han är nog på väg ner, tror jag. Gott. Ja. Underbart. Varsågod och sitt. Jag ska ha en mic till här, bra. Ja, som sagt var, vi har ju en bibelskola i kyrkan som vi kallar för Bibeln 24/7. Det är en bibelskola online, en distansbibelskola. Men vi har också träffar varannan måndag där vi undervisar Guds ord live, om man nu säger så. Fysiska träffar, som man säger nu för tiden. Man kan träffas fysiskt också. Praise to God. Och där undervisar vi i Guds ord. Med kraft och liv. För vi ger Guds ord. Och jag hoppas att du har kommit hit för att få del av Guds ord. Det är inte Franks ord. Det är inte att jag har någon snygg skjorta på mig. Någonting, eller att jag liksom försöker att styla upp mig. Utan vi har kommit hit för att höra Guds ord. Det är själva grejen. Vi vill höra från himlen. Vi vill bli uppfyllda med Guds levande ord. Det är själva grejen. Det är inte liksom någon flashig predikant eller att någon är någonting så. Utan det är för Guds ord som vi är här. Och, så det här är vi så glada för, att vi har den här bibelskolan. Den finns idag och vi kör andra året nu. Och jag har haft det här i mitt hjärta under ganska många år. Och jag har talat ut att vi ska ha en distansbibelskola. Och sen nästa gång har jag tänkt att vad är det jag säger egentligen? Inser du vilket jobb det är att lägga upp en hel bibelskola online med dokument, med uppgifter och allting. Men sen en dag när vi hade flyttat hit till de här lokalerna så parkerade jag bilen. Och på andra sidan så står det fitness 24/7. Har ni sett det? Och då var jag tänker, och där stod de och de såg så glada ut. De kämpade på sina cyklar, ni vet. Och jag var på väg till kyrkan. Jag tänkte bara, ja, vart är jag på väg någonstans? Jag kanske skulle gå in där istället. Nej, ni förstår jag tänker. Och så började jag tänka, ja men, andlig fitness då. Andlig fitness 24/7. Vad säger ni om det? Låter det bra eller? Och det var någonstans där det började att ja men vi är ganska bra på att liksom, trots att vi är liksom trötta och lite tjuriga, så kan vi ändå stå 2 timmar. Kanske nästan att hålla på och pumpa på alla möjliga sätt, va? Som en pumpa. Nej, jag skojar. Ja, men ni förstår jag menar. Men så tänkte jag det här att tänk den andliga fitnessen. När vi är liksom tränade i anden. När vi lever i Guds ord. När vi är liksom redo att så fort vi bara möter någon. Ja, men då är det ett Guds ord på våra läppar. För vi lever i ordet. Och där någonstans så börjar den här resan. Och nu har jag 2 vackra herrar här. Och jag tänkte börja med Hadi. Varför går du i bibelskola?
Varför? Alltså, namnet kan säga mycket, Bibelskolan. När man är sugen att lära sig mer om Jesus, om Gud, om kristendomen, då är det bästa möjligheten att man tar det och den chansen och så bara går det. Så det är som att när man är törstig så går man och dricker vatten. Det är ju samma sak. Jag är törstig, jag behöver vatten, så går jag och tar den bara. Det är bara det.
Underbart. Härligt. Samuel, varför går du i bibelskola då?
Ja, som kristen, eller vuxen i en kristen familj hela livet. Och varit på, man kan inte säga hur många meter man har varit, så man har varit kristen hela livet. Hur många som helst, hur många predikningar som helst. Men om man vill lära sig själv den, på det sätt som vi har fått som strukturerat, det är som att om vi har liksom Bibeln och vi inte öppnar den, då är det liksom ingen nytta att ha den. Och då är det som det här är en korta som ska ta oss fram till målet, men vi måste öppna kortan för att komma fram till målet. Och du har gjort det liksom så enkelt för oss. Liksom, eller det ligger mycket jobb i det du har gjort. Och det ska jag jämföra som igår var vi på väg till Borås. Och Tony bara la liksom en adress i GPSen. Och då visade det liksom GPSen hela vägen var vi skulle. Vi två gånger liksom fick köra om och om tillbaka för att fortsätta på den vägen vi skulle. Men det var så enkelt liksom, att det var färdigt i GPSen för att hitta målet. Och jag tycker i skolan liksom, det är en underbar verktyg för oss att hitta målet på ett strukturerat sätt. Vi lever i ett värld som vill gärna förvila oss på vilovägar. Vi gärna vill liksom gå en annan runda eller komma på vilovägar. Men om vi liksom öppnar i skolan GPSen kommer vi säkert att hitta målet, eftersom det är så fint att strukturera. Liksom det har givit mig så mycket och jag är verkligen tacksam. Så jag tycker liksom att vi ska tacka dig och ge faktiskt en applåd för det vi som är i bibelskolan, vi har lärt oss så mycket. Och det är många, liksom, inte bara som jag som har varit kristen hela livet, men som också är nya kristna och som kommer från muslimska världen, som har fått liksom detta vi har fått. Alltså liksom, ni ska liksom bara veta. Det tackar jag Gud för, verkligen.
Amen. Wow. Underbart. Det som jag tycker är så härligt, här har vi Samuel, han har varit frälst hela sitt liv. Och då tänker man, måste man verkligen gå bibelskola? Jag gick ju söndagsskola 1978 någon gång, eller när du var nu. Måste man verkligen fortsätta med Bibeln? Men ni ser här, va? Absolut. Att leva av ordet, precis. Och Hadi, hur länge har du varit kristen?
Jag är ju ganska nyförälst. Det var ju sedan påsk, efter påsk var det som jag blev officiellt kristen, men sen innan också var det intressen. Så det är ju det. Det är någonting där inne som drar dig som magnet. Kom till mig.
Är det alltid lika roligt när du ska läsa Bibeln? Du känner liksom att yes, du bara väntar på att liksom få.
I början var det så här att när jag läste, jag bara, vad står det här? Jag förstår inte. Alltså, och så det brukade säga Christian eller säga till mig att men be innan du ska läsa Bibel. Be av heliga anden att kunna hjälpa dig bättre. Och så då efter det blir det väldigt enkelt. Det är som att en tolk, du beställer en privattolk, sätter dig bredvid dig och bara översätter allting på ett så här lättare språk, så fattar du allt. Det är ju det, det är så fantastiskt. Längtan är det väldigt mycket.
Amen. Vi ger dem en applåd, va? Grabbarna, underbart. Tack så mycket. Yes. Vi ska nu gå in i Guds ord och vi har ett nytt tema. Jag tror att jag är den första som är inne på detta temat, vad jag vet. Men vi hade det på vårt läger också. Kom upp här, det är min fru här, om ni undrar. Och det nya temat som vi har jobbat med, det är då, eller som vi jobbar med nu, det är ju utbredandet av Guds rike. Alltså hur ska Guds rike kunna bredas ut? Så vi ska, och det ämnet som jag har fått här då, det är Guds rike som ett senapsfrö eller som ett senapskorn. Jag tänkte vi kan väl resa på oss och ska vi läsa Guds ord tillsammans. Det kommer på vägen här. Och Ester läser med er.
Är ni med? Han sa också: vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man sår det är det minst av alla frön på jorden. Men när det blivit sått växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och får så stora grenar att himlens fåglar kan bygga bo i dess skugga.
Amen. Tack så mycket. Ja, varsågoda och sitt. Guds rike som ett senapsfrö eller som ett senapskorn. Alltså Guds rike, det är ju så att den dagen då du blir kristen, då du blir frälst, så går du från världens rike till Guds rike. Du får ett nytt medborgarskap. Alltså ett nytt pass helt enkelt, ett nytt ID, en ny identitet. Det innebär ju också att Bibeln säger att nu tillhör inte längre den här världen. Va? Är jag inte svensk? Jag som har varit svensk hela mitt liv och älskar sill och potäter och Janssons frestelse och allt detta. Va? Jo, du är fortfarande svensk. Men du tillhör inte den här världen längre. Du har fått ett nytt. Du har ett dubbelt medborgarskap. Du är inte längre bara svensk, utan i första hand så tillhör du Guds rike. Du tillhör himlen den dagen du blir kristen. Och Bibeln ger massa olika bilder på det här, vad det innebär att vara en medborgare i Guds rike. Det innebär att du får en ny kultur. Många av er här inne har ju kommit till Sverige som flyktingar på olika sätt. Ni vet vad det innebär att komma från en kultur och dimpa ner den svenska kulturen. Kanske inte jättelätt alla gånger. I landet lätt och lagom, vet ni. Och så vidare. Men likadant är det med oss när vi kommer in i Guds rike, när vi blir frälsta. Så kom vi in i en ny kultur. Vi börjar tänka på ett nytt sätt. Ja, men så tänkte inte min farmor och farfar. Nej, det kanske de inte gjorde. För de hade inte klivit in i Guds rike. Vi börjar tänka nytt. Vi får en ny kultur. Vi får ett nytt språk. Och människor runt omkring det kommer kanske börja undra. Vad han pratar konstigt. Jag fattar inte vad han säger. Han pratar på ett annat sätt och så vidare. Och det är det här som är Guds rike. Och Bibeln liknar bland annat Guds rike då vid det här senapsfröet. Och jag tänker stanna bara vid några saker utifrån det här. De här verserna som Ester läste sa bland annat är att när det här senapsfröet kommer ner i jorden så kan det bli ett jättestort träd. Det är väl häftigt, va? Ni ser det ska tydligen vara senapsfrö där på er vänstersida. Och där ser ni också ett senapsträd bredvid där. Så ni ser vilken grej, vad som kan hända om det här lilla fröet kommer ner i jorden. Och Johannes, han säger, eller Jesus, han säger på ett ställe i Johannes kapitel 12 att om inte vetekornet kommer ner i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Det kan inte bli någonting av, det kan inte bli någon tillväxt. Det kan inte bli något Guds rikes utbredare, utan det blir bara ett ensamt litet senapsfrö. Det kan ju vara vackert att ha det där liggande kanske i vardagsrummet i en liten skål med senapsfröna. Men det händer inte så mycket om inte det kommer ner i jorden och dör. Och det är lite vad den här liknelsen handlar om. Att det här fröet måste ner i jorden och dö. Det är därför vi bär ett kors på oss. Det är därför jag har kors oftast vid våra kyrkor och så vidare. Varför då? Jo, därför att vi måste dö för att det ska bli liv. Jesus han säger på ett ställe att jag har kommit för att ni ska ha liv i överflöd. Halleluja. Jag läser många och tänker, vad menar Karl? Vad menar Jesus? Bara liv i överflöd. Jag känner mig tom som en burk. Jag är så trött och så säger det är precis att jag kan ta mig till kyrkan. Och jag tror att en del av oss ska känna igen oss i detta, va? Vi blir väldigt trötta. Men jag tror att det är livet, zoe på grekiska. Det handlar om att varje dag så måste vi dö. För att det ska bli liv. Jesus säger till sina lärjungar att Ni måste varje dag ta ert kors på och följa mig. Det låter ju inte klokt egentligen att varje dag tänka på en dödssymbol. Att tänka på korset, den värsta döden man kunde tänka sig under romarrikets dagar. En sån makaber död, ska jag tänka på det varje dag? Ja, varje dag. Så dör vi för att det ska kunna bli liv. Och liv i överflöd. Så jag skulle säga att det är den första delen av det här som jag skulle bara trumma lite på. Att när vi dör så kan det bli liv. Och liv i överflöd. Det är då människor kan liksom på något vis också dra nytta av oss. Och då vi kan få breda ut det här riket. Då vi inte bara håller det för oss själva. Det står också talas om himlens fåglar kommer att bygga bon. Och det vet ni, om man har trädgård så vill man helst inte att skater ska bygga bon i ens träd och så här. När jag växte upp så hade vi alltid massa skater. Och jag vet att pappa varenda år var uppe och försökte då att ta bort de här skatborna. Och ni vet att, man kan vara rädd för fågelbon och grejer. Men här tänker jag, men när jag hörde det här, när jag läser detta, att fåglarna kan börja bygga bon i mitt träd. Vad handlar detta om? Jo, det är att vi går inte bara från död till liv, utan vi går också från ensamhet till gemenskap. En slags ensamhushåll till ett oikos, till många människor som kan bli välsignade genom mig, som jag kan få med och bära upp. Eftersom jag är träd och jag är rotad och rötterna de går djupt för att jag läser Guds ord, jag lever i ordet, jag är en Gudsrikes medborgare. Så jag är fast klar i det riket. Och när jag är det så är jag som ett träd planterat vid vattenbäckar som hela tiden bär frukt. Och folk kan få bo, alltså tänk er själva vilken grej. Att människor som kanske är sårade, som är nyfrälsta, som är flyktingar, som behöver hjälp. De kan få bo hos mig i skuggan och bara känna, wow, här finns en fader som tar hand om mig. Du kan få bli en andlig far, du kan få bli en andlig moder. Du kanske inte har några egna barn än. Men du kan få en andlig mamma och en andlig pappa. Det kan finnas folk som får bo i ditt träd. Vi har under de sista 10 åren haft väldigt ett 20-tal människor som har fått bott hos oss. Jag har 3 egna barn som har varsitt sovrum och varsin säng. De bor, förstår ni vad jag menar, i mitt träd. Och det är inte jag i första hand, utan mitt träd är ju förankrat i Guds rike. Det är som livets träd, det är förankrat i Gud själv. Och det är det jag tror att det här är lite av vad Guds rike handlar om. Det är när vi börjar förstå att det är inte bara jag, mig och mitt, utan när vi kan byta ut det och kunna liksom tänka utåt. Vad kan jag göra? Hur kan jag tänka? När jag var en bit över 20 år så hade jag varit ute och rest ganska mycket. Jag var ute i ett sånt här lovsångsteam, Joy to Praise heter vi. Och vi var överallt och jag bodde i sovsäckar överallt tyckte jag. Var inte hemma mycket, hade liksom ingen familj och så då. Men sen upplevde jag hur Gud bara säger till mig att, eller Gud ger mig en sån längtan. Tänk att jag skulle kunna, inte bara resa runt. Det är ju fantastiskt att vara en evangelist och bara resa runt och sjunga och predika. Så det bara osar om det. Men då säger Gud till mig på något sätt att du ska börja bygga ett hem. Varför då? Jo, därför att Gud ville välsigna andra genom mig. Och jag tror att det är lite det här handlar om. Att ofta tänker vi så mycket på oss själva. Och hur ska det gå med min lägenhet? Och var ska jag bo någonstans? Och vad ska jag jobba med? Och vi är liksom, vi har så svårt att tänka på ett annat sätt. Men den längtan började komma i mitt liv. Så starkt och så tydligt. Och när jag skulle gå till banken och vi skulle bygga ett hus så sa banken nej till mig. Då sa jag halleluja. Nej, det sa jag inte. Men då så gav Gud mig en liten tanke. Ja, men bygg huset stort, sa Gud till mig. Bygg så att du har inrett så att det finns en liten lägenhet där nere på andra våningen. Jag tänkte, hallå, jag kan ju inte bygga ännu så då kommer banken skratta åt mig om jag går dit nästa gång. Men faktum var att när jag berättade för banken hur jag och min fru tänkte att vi ska bygga stort. Vi bygger så vi kan hyra ut. Ja, men vad bra. Han sa inte halleluja, bankmannen. Det brukar de inte säga. Men han sa, ja, men det där köper jag, sa bankmannen. Och helt plötsligt så fick vi lån att kunna börja och bygga ett hus. Och det här tror jag ligger lite i det här Guds rike. Vi breder ut Guds rike. Folk kan få bo hos dig. Och så blir de större och starkare. Och så kan de börja bygga sina egna träd. Det tycker jag är fantastiskt. Den tredje delen som jag tänker på är det att vi går från kunskap till vishet. Jag tänkte, min fru, du får komma upp igen. Jag kör med henne lite idag. Härligt att vara gift, vet ni. Du får gärna, jag tror du kan komma upp här så de ser bättre. Ni vet, det handlar mycket om träd idag, ni märkte. Hoppas inte ni får träsmak. Det har ni inte fått än, va? Härligt. Och då är det så att redan i lustgården så fanns det två träd, har ni tänkt på det? Det fanns säkert jättemånga träd, men det står i Bibeln att mitt i lustgården, alltså precis i mitten där i centrum, så fanns det två träd. Det fanns kunskapens träd på gott och ont, och det fanns ett livets träd. Och jag skulle vilja säga att det här handlar också om att gå ifrån kunskapens träd på gott och ont, som står för det mänskliga, till livets träd som står för det gudomliga. Och vi vet att vi alla har smakat av kunskapens träd. För det gjorde Adam och Eva. Och ni vet att det liksom ligger över oss allihop. Så vi föds in i synd. För vi alla är en del av kunskapens träd någonstans. Men Gud vill att vi ska växa till. Att vi ska gå från kunskapens träd till livets träd. Och börja bli mer och mer rotade i honom. Och det häftiga, vet ni vad det är? Det är att när man läser uppenbarelseboken så står det talas om ett av de här träden, men det andra står det inte talas om. Varför gör det inte det, tror ni? Vilket träd finns inte i himlen av de här två? Kunskapens träd, ni viskar så fint här. Kunskapens träd på gott ord. Det finns inte i Bibeln, eller förlåt, det finns inte i himlen. Och det är det som är så gott, va? Att en dag så är det bara livets träd som regerar. Men redan här och nu kan vi vara en doft av himlen. Redan här och nu kan Guds rike få bredas ut genom dig och mig. Så vi kan bara, jag tänkte vi kan bara liksom försöka och ja, nu är jag kunskapens träd då här. Om ni undrar. Det är jag som är kunskapens träd på gott och ont. Och jag tycker om människan. Jag tycker vi ska sätta människan i centrum. Det här Gud i centrum, eller Gud har sagt, jag menar hallå. Det låter väl lite överdrivet, va? Gud är väl ingen diktator heller, eller? Och vem är Gud egentligen? Jag menar, har ni inte läst om de här IS-krigarna där borta i Syrien? De säger att de tjänar Gud. Gud kanske är en terrorist. Nej, jag håller mig till det mänskliga. Jag tycker att människan är allting smått, som den gamle filosofen Protagoras sa. Det tycker jag är viktigt. Jag fångar dagen, carpe diem. Jag gör mig goda dagar och lever så gott jag kan. Men det jobbigaste, vet ni vad det är? Det är min dödsångest. För jag känner att jag är livrädd att jag ska dö. Men därför tänker jag, jag fångar dagen. Jag lever här och nu. Lust och fägring stor. Jag älskar att leva just nu. Och liksom, jag liksom suger ut det göttaste jag bara kan av livet just nu. Jag är livrädd för morgondagen. Framtiden ska vi inte tala om. Då kanske jorden går under. Vi lever här och nu. Och gör oss goda dagar. Allt är relativt. Det finns väl ingen sanning. Vadå? Att Gud är sanningen, att Jesus skulle vara vägen, sanningen och livet. Vem tror han att han är egentligen? Va? Så otroligt intolerant att stå och säga att man skulle stå för sanningen. Nej, jag är en sökare. Det tycker jag, det låter finare. Det är sanningen, verkar så fyrkantigt och tråkigt. Nej, jag är en sökare hela livet. Okej, ska vi skifta? Det är jag som är livets träd. Jesus Kristus är mitt namn. Jag står för livet. Jag står för det eviga livet. Och jag har kommit för att ni ska ha liv i överflöd. Jag älskar människan. Och därför förvandlades jag till och med till ett förbannelsens träd en gång. Jag lämnade livet och livets träd och gick ner på jorden och hängde och blev till en förbannelse för människan. För att jag älskar människan. Och det finns något som är fullkomligt och evigt. Och jag har gett mitt liv för människan. Jag vill gå i förbund med dig. Det finns någonting som håller. Som inte bara är just här och nu. Det finns någonting som håller när festen tar slut. När dagen är slut så finns det en morgondag. Det finns en himmel. Det finns någonting mer. Det finns kärlek. Det finns liv i evighet. Vill du ha del av den här kärleken? Vill du ha del av livet? Vill du bli kvitt din dödsångest? Tack. Det jag är inne på lite här är att jag försöker säga att Gud vill bygga. Det här senapsträdet ska få vara ett livets träd. Du ska få vara del av livet själv, av livets träd. Det är vad Gud vill. Och det står att vi redan här och nu genom Guds rike kan få ta del av livets träd. Gud, han visste redan i lustgården att äter du av det där trädet, kunskapens träd på gott och ont, då kommer du att dö. Det är liksom lite liv här och nu, men vi som kristna tänker inte bara här och nu att leva idag, att bara fånga dagen. Vi vill fånga morgondagen. För vi tror att vi ska till himlen. Vi tror att det är något bättre som ligger där framför. Är ni med mig? Det är därför vi försöker att vinna människor. Det är därför vi vill breda ut Guds rike. För vi liksom tänker att vi investerar inför morgondagen. Vi lever inte bara några goda dagar här och nu. För mig, jag, mig och mitt. Utan vi tänker framåt som församling. Vi vill breda ut Guds rike. Och det är det som är det häftiga. Framtiden är ljus. Framtiden är vår. Och den här dödsångesten kan du bli fri ifrån. I Jesu namn, all oro och ångest kan du bli löst ifrån. När du dör, precis som senapsfröet dör och kommer ner i jorden, så kan det bli någonting nytt. Det kan bli nya tankar. Du kan börja tänka utifrån ett Guds rikes perspektiv. Vad säger ni om detta? Är ni med? Halleluja! Vi kan gå och fortsätta. När jag tänker på det här med Guds rike och som ett senapsfrö, att det kan bli något stort, det kan bli som ett träd planterat vid vattenbäckar, precis som livets träd i himlen, så kommer ytterligare en grej till mig, och det är det här exemplet Mose. Jag har liksom fastnat i det här med träd. Vad säger ni om det? Träden finns, helt plötsligt när jag börjar läsa Bibeln så ser jag träd överallt. Och träden ska klappa i händerna, så det på ett sätt för mig. Men det finns ett annat träd, och det är den brinnande busken, kom till mig. Och Gud säger att det här är Sverige idag, det här ska du ge till församlingen. Det här ska du uppmuntra församlingen med, de kristna syskonen med. Att svensk kristenhet är lite grann som Mose. Och vem var Mose? Ja, vi vet att han föddes och djävulen försökte ta död på honom på en gång. Precis som djävulen försökte med Jesus. Alltså ni förstår, det var en kamp från start där, va? Hans mamma la honom i Nilen i en liten korg där. Sen skrek han så in i vassen så att faraos dotter kommer dit och ser detta och tar hand om honom och adopterar honom. Och så växer han upp i världen, skulle man kunna säga. Han blir liksom plockad från sin kultur, ifrån sin familj och allt detta, och lever i lyx och flärd. Men det står att det fanns ett hjärta hos honom. Det tycker jag är häftigt. Han levde i världen. Han levde som en främling bland dessa främmande gudar i en annan religion och allt detta. Men det står i Bibeln att trots den här lyxen, trots allt det här som han såg, som du och jag också kanske ser ibland, guld och gröna skogar, så hade han ett hjärta för sitt folk. Han hade ett hjärta för Gud, att han ville hellre lida med sitt folk än att för en liten stund leva i lyx och guld. Kunskapens träd är att för en liten stund skapas några goda dagar. Men vad händer sen? Att försöka fly från alla lidande, fly från alla problem. Men vad händer sen när du har flytt från alla problem några dagar? Då kommer ångesten över dig. Och på samma sätt var det med Mose. Och det här hjärtat för sitt folk, för Guds folk, för Guds rike, gör att han till och med tar död på en egyptier, det vet ni. En soldat. Och sen lever han 40 år i öknen. Och det är lite här som jag upplever att grejen kommer in. När jag tänker på Sverige och jag tänker på oss som tror i det här landet. Att det har varit 40 år av öken. Där man liksom bara liksom tänker att steg för steg så liksom försvinner kristenhet. Vi marginaliseras, som man säger med ett fint ord, va? Alltså vi blir bara, vi är som ett minoritetsfolk, ungefär som en liten indiansk minoritet i Amerika någonstans. Alltså en liten grupp som sjunger våra egna sånger och liksom bara förminskas. Det har varit 40 år av öknen. För 50, 60, 70 år sedan så kan jag säga så var svenskarna i topp på att utbreda Guds rike över hela världen. Det finns jättemånga intressanta berättelser om missionärer som reste till Kina. Man reste överallt. Det fanns inte internet, knappt flygplan eller någonting. Man bara reste, man tog båtar och man levde. Det var inte guldgrönsk, utan man levde ofta i ett lidande. Men man bredde ut Guds rike för man hade fått tag på livets träd. Är ni med mig? Vi har en kille från oss som kommer från Eritrea. Han är bara 18 år, men han kan berätta för mig massa stories om svenskar som har varit i Eritrea. Jag bara, va? Är det sant det du säger? Det är nästan som jag beundrar. Stämmer detta han säger? Han berättar för mig, den ena berättar om den andra, hur svenskar har varit där och missionerat och brett ut Guds rike. Men vad hände sen? Hur ser det ut i Sverige idag? Och han frågar mig ibland, hur är det med Sverige? Är Sverige fortfarande ett kristet land? Frågar han mig. Och jag vet inte vad jag ska svara. Det är 40 år av öknen. Men jag tror att det finns en brinnande buske. Det fanns det för Mose och det finns det för dig och mig. Och livets träd är också en brinnande buske. För i det här trädet så är Jahve där. Gud är där. Jesus, konungars konung och herras herre. Han är i den här busken och han vill tända eld på dig. Precis som han gjorde med Mose. Är ni med mig? Och när man läser i det här andra Mosebok kapitel 3 så står det att det brann inte upp, busken brann inte upp, utan den här elden fortsätter och brinner. Och när du får del av andens eld, när Guds eld börjar brinna i dig, när du dör, senast fröet kommer ner i jorden, så börjar det brinna på insidan. Och den elden tar inte slut, du kan vara brinnande hela livet. Bibeln säger till och med att släck inte anden. Det är den enda branden vi inte ska släcka. Det är anden, är ni med mig? Och det här jag tror är lite min hälsning till dig och mig idag. Att, och det står också om Mose. Han var lite grann, tycker jag, som vi ofta är. Det är liksom här försagdheten. Man är trög och talande, men jag kan inte tala, säger Mose. Nej, du får välja någon annan. Och liksom Gud, han kommer med den ena, han kommer det ena initiativet efter det andra. Och han gör under, han har sett den brinnande busken. Men nej, jag skiter i detta, säger Mose ändå. Och när Gud för andra gången riktigt tar i och liksom visar honom massa mirakler och under och tecken, så kan man tänka att Mose skulle säga, men nu kör jag. Det har varit 40 år av öknen, det har varit still till det landet, men nu kör jag ändå. Vad är det han säger? Vad är det Mose säger? Välj någon. Välj någon annan, säger han. Alltså, man tror inte det är klokt. Jag tänker liksom, om jag hade fått se den här brinnande busken, om jag hade fått uppleva allt detta, och så ändå säger jag till Gud, välj någon annan. Det går inte i det här landet. Jag orkar inte. Jag vill hellre leva som alla andra gör det här landet. Jag orkar inte ställa mig upp. Jag vågar inte. De kommer tycka jag är knäpp. Det funkar inte längre i Sverige. Om man tänker liksom, vad hände med de här missionärerna, som de här andliga vikingarna som reser över hela världen? Och vi vågar knappt, vi orkar knappt ta oss till kyrkan längre. Vad har hänt, mina vänner? Jag säger inte detta för att slå någon i huvudet. Jag gör inte det, för jag är en del av detta. Självklart. Men jag tror att elden ska börja brinna idag. Det är min hälsning till dig och mig idag. Elden ska börja brinna, för jag har insett detta själv, att man kan inte slå Bibeln i huvudet på någon. Och det har jag slutat med. Jag går inte omkring och säger att nu är din gamla segerrotta, nu får du gå bibelskola. Kom igen nu, och så drömmer jag till Bibeln. Jag inser att det funkar inte. Det hade varit ganska käckt egentligen om man hade en riktigt tjock Bibel, en familjebibel, så dunkar den i huvudet på någon och säger att kom igen nu. Det är kraft i Guds ord. Skärp till det här. Ni vet att det funkar inte. Jag har insett att det går inte. Du kan inte liksom försöka att piska någon. Du kanske kan piska upp en liten stämning med lite teknik under 3-4 år. Kanske lite snygga flyers, lite häftiga Facebook-sidor. Och så kan man bara med lite teknik samla en del människor, det där funkar inte i längden. Det är bara andens eld som kan tända dig och mig. Och jag tror att någonstans den här elden, busken, livets träd, senapsträdet, när det får börja brinna, vet du, i ditt och mitt liv, då tar inte den elden tar inte slut, va? Den elden tar inte slut. Och det är min hälsning till dig idag. Det är att låt det här senapskornet få komma ner i jorden. Låt Gud få verka på ditt liv. Och låt elden få börja brinna igen. Du kanske blev andedöpt en gång i livet, men jag tror att du kan få bli det igen. Vad är det Johannes döparen säger? Att jag är den som döper i vatten, men efter mig så kommer en. Så vad kommer han göra? Han kommer döpa er i helig ande och i eld. I helig ande och i helig ande och i halleluja, jag tror jag har fått det här nu. Elden ska börja brinna i det här landet igen. Jag är så trött på alla omöjligheter. Jag är så trött på alla ursäkter. Jag är så trött på Mose i mitt eget liv. Stora gamla karlar var väl 80 år. Hade liksom sett mycket. Men när jag läser om det så kan jag bli nästan arg på honom. Här Gud gör honom sådana enorma grejer. Och Gud gör sådana grejer. Han får se allt detta väl i någon annan. Jag lever hellre ett vanligt Svenssons liv. Alltså jag orkar inte. Det är för mycket. Det är för mycket begärt. Jag orkar inte betala priset. Och så känner jag att det är så det är lite för mig. Men Gud, han bara triggar mig hela tiden att jag ska ta ett steg fram. Hela tiden. Jag satt på det lägret förra veckan och jag bara känner hur Gud bara triggar mig. Ta ett steg framåt, Mr. Isaksson. Det är dags att sätta ner foten. Vad hände med Petrus när han hade fått uppleva den heliga anden på pingstdagen? Det är så att han tog ett steg fram tillsammans med de andra. Helt plötsligt så sitter de inte bakom lås och bom längre, utan helt plötsligt så kliver karl fram. Han tar ett steg framåt och börjar predika för hela Jerusalem. Tänk när du och jag tar det där steget framåt och börjar predika för Göteborg. Ja, men det går inte. Finns det inte någon annan som kan göra det? Så slipper jag. Jag ligger gärna lite så här, liksom, ni vet. Chilla lite här i bakgrunden. Vi väljer inte någon annan, utan Gud vill välja dig. Gud vill sätta eld på dig. Gud vill att hans rike ska börja brinna i ditt hjärta. Halleluja. Det finns mycket som lockar. Man kan berätta om det. Prata om Mose jättelänge. Alla de här köttgrytorna i Egypten. Allt det där goa, allt det där göttiga. Men Gud säger att du ska få ta mitt folk ifrån slaveriet. Och ni ska få gå genom öknen. Det kommer inte bli lätt. Men ni kommer komma in i löfteslandet. Ni går mot målet. Ni ska dit. Det blir inte lätt. Det är ett pris att betala. Det kanske inte blir köttgryta varje dag. Men det är någonting som jag bara tror att Gud triggar i oss här. Så kan vi inte resa på oss? Jag ser att ni är... Det är ju liksom lite varmt och så här också. Så kan ni shaka loss lite kanske? Så ja. Halleluja. Simaralabanto. Herre Jesus, jag bara tackar dig Gud att vi får läsa ditt ord. Att vi bara får bli uppfräschade genom ditt ord, Herre. Att jag bara tackar dig att ditt ord är liv för oss. Tack för livets träd, Herre. Tack att det finns ett träd som innebär liv, som innebär frukt, att vi kan... Ha frukt varje månad i våra liv. Hela livet, både gammal som ung, Herre, så kan vi bara få vara träd. Planterade vid vattenbäckar redan nu. Vi behöver inte vänta till vi kommer till himlen och stå där och titta på livets träd. Utan vi kan redan nu ta del av livets träd. Vi kan bara säga nej till kunskapens träd. Vi kan säga nej till det mänskliga och kliva rakt in i det gudomliga. Halleluja, Herre. Vi prisar dig för det. Tack att vi har dött bort ifrån oss själva. Vi har lämnat den här jorden. Vi tillhör inte den här världen. Vi lever här. Vi lever i världen, men inte av den här världen längre. Utan vi lever av någonting annat, Herre. Vi är det där lilla senapsfröet. Och jag bara tackar dig för stora träd, Herre, där människor ska kunna få bygga bon, Herre. Där människor av olika nationer och generationer ska få bara få finnas där i mitt träd. De kan få bygga bon, de kan få vara där. Jag kan få hjälpa dem. Jag kan få bli ett riktigt stort och härligt träd som bär upp många människor i denna tiden. Halleluja, bara tackar dig Gud att vi får bara gå emot all form av försagdhet, all likgiltighet. Jag bara binder om makterna i Jesu namn i denna lokal, Herre. Allt det som Mose hade, som vi också så många av oss har, det här att välj någon annan. Jag orkar inte, jag vill inte. Vi bara binder om makterna i Jesu namn, Herre. Jag bara tackar dig Gud för en frihet, Herre. En frihet att steppa fram, Herre. En frihet att komma ur sina hålor, Herre. Att inte vara någon profet som sitter i någon grotta och bara suckar för sig själv. Utan vi kliver ut ur garderoben. Vi kliver ur grottorna, Herre, i Jesu namn, Herre. Och vi tar ett steg framåt, Herre, tillsammans med ditt ord, Herre. Tillsammans med dig Jesus. Jag älskar dig Jesus. Jag tackar dig Herre för att jag har fått uppleva livets träd i mitt liv. Jesus Kristus, tack att du är där. Och tack att du bara ger mig nytt liv. Du ger mig nytt liv varje dag, Herre, och varje stund. Halleluja. Vi kan väl komma fram. Amen. Halleluja, halleluja. Jag bara vill ge en liten bara be för dig som bara upplever att du är träffad av det här ordet på något sätt. Så du kan bara räcka upp din hand så vill jag be för dig. Gud välsigne dig, Gud välsigne dig. Gud välsigne er där. Gud välsigne dig. Gud välsigne dig där. Gud välsigne dig där. Herre, jag bara tackar dig Jesus för att lyfta händer idag. Inte bara i lovsången utan också i beslut fattas, Herre. I beslut som fattas att ta ett steg framåt, Herre. Att ta del av elden, Herre. Herre, vi är så trötta att gå i egen kraft, Herre. Vi orkar inte det längre, utan vi behöver elden för att kunna gå ut i tjänst, Herre. Vi behöver elden för att kunna utbreda Guds rike på våra arbetsplatser i de världar där vi finns, Herre. Vi behöver elden, Herre. Det går inte annars, Herre. Vi bränner ut oss, Herre. Om inte vi har elden ifrån himlen i våra hjärtan, Herre. Gud, jag bara ber om välsignelse för dem som räcker sina händer. Jag bara ber, kom över dem, Herre. Jag ber om eld över dem, Herre. Eld ifrån himlen, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn.